Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. I det här avsnittet ska vi prata om vatten och vikten av vatten för den hållbara stadsutvecklingen. Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här. Byter tankar och idéer som leder till, ja just det, hållbar stadsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra. Inspirera, väcka tankar och frågor. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Jag skruvar på kranen, häller upp ett glas vatten, duschar, går på toa och spolar. Utan att tänka så mycket mer på det. Men enligt branschorganisationen Svenskt Vatten så gör jag och alla andra i landet av med ungefär 140 liter vatten per dygn. Det är ganska mycket det om man jämför med andra länder. Och vi tar det för självklart att det ska finnas där när vi vill och att det ska vara okej att dricka. Men så vet vi att det händer, att vattentillgången hotas, att vattnet inte är tjänligt att dricka. Och då tänker jag på PFAS-förgiftningen i Blekinge till exempel. Och det är landets kommuner som ansvarar för vatten och avlopp. Så hur tänker VA Syd som ansvarar för Malmös och andra skånska kommuners vatten om de utmaningar som vi står inför när det gäller vattenförsörjningen? Hoten från klimatförändringarna, gamla ledningar och system och i värsta fall en konflikt som hotar tillgången till vatten. Och hur långt fram ligger man inom forskningen när det gäller frågor om vattenförsörjningen? Om det ska jag prata med Anna Thomasson, Ekonomihögskolan i Lund, och Kristina Hall som är projektledare på VA Syd. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Har ni vatten så ni klarar er här?
Absolut, ja. Kran vatten naturligtvis.
Ja. Hörrni, vatten det är ju vårt viktigaste livsmedel och tillgång till sötvatten. Det är en grundförutsättning för att vi överhuvudtaget ska överleva, leva. Kommer vi att klara vattenförsörjningen i Malmö idag och i framtiden framförallt? Vad säger Kristina?
Ja, idag kommer vi att klara vattenförsörjningen. Och antagligen imorgon också. Men den kanske inte är riktigt lika säker om vi tittar lite längre fram. Så att även om vi under väldigt, väldigt många år har levt i tron i att vi har en fullkomlig fri tillgång på vatten. Och att det inte alls är några problem. Så har vi nu, alla ska nu ta sig lite fundera på det. Och vi i branschen har ju börjat titta på det på ett helt annat sätt. Att det inte är säkert att det kommer att finnas oändligt mycket och att kvaliteten också kommer att ändras med de förändringar som sker i med klimatförändringarna.
Mm. Vad säger forskningen, Anna?
Nej, men forskningen har väl också snappat upp det problemet om man tittar sig omkring. Nu är jag ju från Ekonomihögskolan så jag tittar ju på det liksom, ekonomiska perspektivet på det här, men har också jobbat tätt med branschen och jag ser ju hur man inom forskningen faktiskt inte tittat så mycket på vatten, inte från mitt perspektiv, alltså när det ekonomiska eller företagsekonomiska perspektivet. Och jag tror inte det har varit intressant, i alla fall inte svenska mått mätt i någon större utsträckning. För som du säger så, vatten har ju funnits här.
Ja, det är det där att man bara skruvar på kranen och så kommer det gott vatten, friskt vatten.
Hur mycket som helst vatten.
Hur mycket som helst vatten, ja.
Och även i de länder där, forskning från de länder där det finns lite mindre vatten, så är det inte heller riktigt det man har riktigt fokus på när det gäller just titta på vad som sker i kommuner eller i den offentliga sektorn. Inte i någon större utsträckning, nej.
Men du Kristina, ska vi reda ut det där om vem som ansvarar för vad när det gäller Malmös vatten till exempel? Kommunen, fastighetsägarna och VA Syd. Vem gör vad?
Vem gör vad? VA Syd är ju det som kallas VA-huvudman. Så att i grunden så är ju VA, alltså vattenuppdraget eller VA-uppdraget kommunens ansvar, men man lägger över det på VA-huvudmannen. Så vi ansvarar ju för att anlägga och drifta och hantera alla ledningar, reningsverk. Och bortledande av dagvatten till exempel, så länge man befinner sig inom det som kallas för verksamhetsområde för VA. Det är då där VA-huvudmannen har ledningar. och där kommunen har ett ansvar. Sen utanför det så är man själv ansvarig för att kanske ha en egen brunn och ett eget, en egen liten rening till sitt avloppsvatten till exempel. VA Syd producerar inte särskilt mycket dricksvatten, utan vi köper det mesta dricksvattnet från Sydvatten som levererar dricksvatten till ett antal skånska kommuner, ganska många.
Och då tar man det från sjöarna som Bolmen och
bland annat Bolmen,
Vombsjön, va?
Ja, precis. Och man gör ett konstgjort grundvatten till exempel från Vombsjön och så. Och Bolmen ligger ju i Småland, så att vi får det mesta av vårt vatten från Småland faktiskt och inte från Skåne. Och det kan man ju ha i åtanke, att varför tar vi vatten från Småland? Hade det funnits närmare hade vi väl kanske tagit det närmare. Så att den här fria tillgången på vatten, ja, fast vi tar den från Småland.
Mm.
Och kommunen har ju ett ansvar för stadsplanering, att se till att saker och ting, så att man bygger på rätt sätt och på rätt ställe och inte, så att man faktiskt kan ha möjligheten att få se invånarna med den här servicen.
Ja, så att alla de här systemen också funkar. Så att ja, det kommer vatten
när jag och nu på när man pratar klimatförändringar, så är det ju också ett väldigt stort ansvar att se till att man också klarar att det förändrade klimatet, till exempel med kraftiga skyfall och så. Och det är ju inte ett VA-system som kan klara det, utan det är ju stadsplaneringen som kan klara det.
Mm. Vi kommer till det lite längre fram, men vad finns det för fördelar då, eller för utmaningar med att det är så många olika aktörer som kommunen och så ni och så är ju fastighetsägarna också förstås?
Ja, alltså, för att som fastighetsägare så är man ju ansvarig för liksom allting inom den egna fastigheten. Det är ju inte alla som vet det, att jag är ansvarig för ledningssystemet inne på min fastighet. Och det kan tyckas lite komplicerat. Samtidigt så hade det också varit komplicerat om man som VA-huvudman skulle vara inne och börja pillra på folks fastighet. För då har man ju ändå rättighet att göra till viss del det man vill. Och jag vet inte om det är så mycket fördelar och nackdelar. Jag tänker att det är så det är, så till viss del får man väl hantera det. Sen kan det ju vara... Jag skulle säga att det som är problemet är att det är en ganska svajig lagstiftning i vissa fall, i synnerhet när vi då, som vi då ska prata om senare, men till exempel med skyfallshanteringen. Att det är ett, det finns till vissa delar inget ansvar, det finns lite ansvar på någon, men och sen hamnar vissa ansvar på fastighetsägarna som man inte riktigt förstår. Och att just den här förvirringen kring lagstiftningen kan vara lite jobbig när det finns många olika aktörer.
Så att man bollar ansvarsområden då mellan, nej, det här är er boll, eller det där är din boll.
Ja, eller det är ingen som har den här bollen. Och ingen vill heller ta den, och då blir det också lite jobbigt.
Mm. Och så blir det dyrt då förstås.
Ja, och då vill jag nu färre ha den.
Ja. Men om vi pratar om, du var inne på det, regn och dagvatten och så. Hur kan vi bäst använda och ta vara på det här dagvattnet i stan?
Ja, men där tycker jag att man ska faktiskt sluta se det som någonting som bara ska bort. Jag brukar tänka på vatten som man tänker på avfall. Att förr så köpte man hur mycket som helst och sen bara slängde man sakerna om man inte ville ha dem, och så tänkte man inte mer på det. Det är ju så vi hanterar vatten idag. Vi använder hur mycket som helst och sen bara så deponerar vi det, vilket vi ju faktiskt gör när vi släpper ut i rören och släpper ut antingen till havet eller till ett reningsverk. Och ska vi börja tänka på vatten som vi idag tänker på avfall, det vill säga mer cirkulärt, för det första att minska mängden vi använder och sen återanvända saker. Och det finns ju också så att man kan återvinna saker ur vattnet, man kan plocka ut näringsämne ur avloppsvatten till exempel. Så att när vi pratar om regnvatten så finns det ju liksom en poäng att faktiskt använda det i staden på ett helt annat sätt. Vi kanske inte ska skjutsa bort det, det krävs massa till bevattning. Man pratar mycket om det här rätt kvalitet till rätt ändamål.
Exempel att inte spola ner toavattnet då, som är ju helt rent i toaletten. Att
ja, man kan till exempel skulle man kunna använda en annan kvalitet på vatten där. Och så det är ju någonting som har verkligen kommit på tapeten de sista åren.
Mm. Jag tänker ur ditt forskarperspektiv då, Anna. Här måste det finnas jättemycket att rikta fokus på och forska kring. Att dels skära i kostnader men också att effektivisera, tänker jag.
Ja, och just när det gäller det här så är det flera aktörer inne. Där finns ju mer, alltså även om vattenfrågan specifikt kanske inte varit så intressant inom ekonomiområdet, så har man ju tittat mycket på när det gäller den offentliga sektorn och hur den styrs och organiseras på just det här med samverkan. Hur samverkar aktörer med varandra? Och det är någon fråga som också dyker upp i forskning kring privata företag. Då pratar man liksom om värdekedjor och kopplar samman värdekedjor och samverkar liksom, ja, med leverantörer eller någonting annat. Och det är lite samma här, man måste samverka med fastighetsägarna. Ni har Sydvatten som levererar vatten till er och så vidare. Så hela den problematiken, hur fungerar det? Och vem tar den där bollen ingen vill ha? Där finns det ju väldigt mycket forskning kring som man kan koppla till vad som sker inom vattenområdet, tänker jag. Alltså, och som då jag också själv har tittat på i min forskning, hur samverkar kommuner med varandra? Men när det gäller att hämta vatten, om man inte har i sin egen kommun, hur kan man liksom ta vatten från andra kommuner? Hur kan man också samverka för att göra de här investeringarna som behövs i infrastrukturen för att hantera skyfall eller mycket dagvatten? Och det är ju också så att vattnet rinner ju. Så att, jag menar, problemet kan ju uppstå i en kommun, men drabba kommunen bredvid.
Ja, för att det har runnit dit.
Ja, för att det har runnit dit. Översvämningen kan ju hamna i en kommun. Men orsaken till översvämningen kan ju faktiskt ligga på andra sidan kommungränsen.
Mm.
Och då måste man jobba ihop. Och det finns många utmaningar. Och där finns det en hel del forskning kring hur man kan liksom bli lite bättre på det där.
Mm. Mm. Jag förstår. Men du är lite nyfiken på hur det kommer sig att en människa som är ekonom är intresserad av kommunalt vatten.
Ja, för att jag har alltid varit intresserad av offentlig sektor och dök ner i kommunernas organisation. Och det är ju ekonomi där också. Vad sker i en organisation är ju mycket ekonomi, men också styrning som är en del av ekonomämnet. Så blev det lite så här att det råkade bli vatten. Men är man intresserad av samhällsfrågor och hållbarhetsfrågor så tycker jag att det är väl liksom centralt. Fast när jag började var det ingen som var intresserad av det.
Men det är jätteintressant som du säger det här med samverkan. För det är också någonting som har ökat jättemycket de sista åren i vår bransch. Just att man inser att... Men, innan var man ganska så här, men det här är en fastighetsgräns och på ena sidan så är fastighetsägaren och på andra sidan så är det VA-huvudmannen och så. Så tittar man ju inte på det längre utan man ser just det här, men om vi kan samverka, om vi har någon som använder jättemycket vatten på ett ställe där vi har brist på vatten eller som genererar en massa avloppsvatten som vi inte vill ha, eller har vi en översvämningsproblematik på ett ställe, kan vi hantera den på någon annans fastighet? Så den här, för att få den hållbara stadsutvecklingen så är ju det här med samverkan centralt. Vi kan inte, man kan inte lösa saker i stuprör.
Nej,
och man pratar ensam är inte stark då.
Nej.
Och inte har man tillräckligt med ekonomiska muskler heller.
Nej, och det är därför många kommuner valde att samverka från början. För man känner att jag är för liten för att själv klara detta problemet. Eller problemet är större än vad vår geografiska gräns sträcker sig.
Mm.
Och man pratar inom forskning att man ska tänka i system. Man ska inte tänka i det här linjära, så säger man använder vatten och slänger ut det. Man ska tänka lite mer cirkulärt. Och man ska tänka hela systemet. Vem är involverad? Inte bara min organisation, inte bara den kommunala VA-huvudmannen, utan det finns ju sagt andra organisationer, så att man tittar på hela systemet.
Mm. Ja, men så ihop. Som du var inne på, med man kan likna det med avfall. Och då tänker jag på oss då som individer, som medborgare i kommunen. Vi har ju också ett ansvar. Och du nämnde det med klimatförändringar och vad som kan liksom tänkas påverka vattenförsörjningen. Hur ska man kunna få med oss alla på, nu är ni engagerade förstås, och jag också som gillar tanken på hållbar utveckling, men hur ska vi kunna kommunicera och få fler med i båten mot det här hållbara och att faktiskt använda vattnet på ett annat sätt?
Men där tänker jag att att det är ju precis det du säger, det handlar om kommunikation, och det handlar om kommunikation på så många olika sätt. Vi har jobbat med ett projekt som heter Tillsammans gör vi plats för vattnet, där vi har just pratat med, vi brukar säga alla som bor och verkar i staden, men mycket den privata liksom, sektorn, mycket fastighetsägare, att vi måste göra plats för vattnet tillsammans. 70% av marken i Malmö är privatägd. Vi kan inte ta hand om 100% av vattnet på 30% av marken. Det funkar liksom inte.
Den ekvationen går inte ihop.
Den är ju rätt så svår. Och där finns ingen riktig lagstiftning att luta sig på. Så där har vi jobbat med morötter. Liksom ekonomiska incitament, samverkan, information, kommunikation. Och vi brukar säga att bara för att man är en kommunal myndighet så måste man inte kommunicera med fönsterkuvert. Utan det handlar om så himla mycket annat. Så att man kommunicerar genom att man får vara där folk är. Villaägare har vi nått jättemycket genom att till exempel samarbeta med Riksförbundet för svensk trädgård. Därför att trädgårdsfrågan är jätteviktig. Vi har gjort brunnslockspoesi. Om ni går runt i Malmö, Lund eller våra andra medlemskommuner kan man hitta poesi på brunnslock. Bara för att lyfta frågan kring VA på ett annat sätt.
Mm-hmm. Har ni fått någon effekt av det? Det är lite spännande med poesin.
Ja, men jag tycker att liksom att nu är jag kanske lite så För att jag tänker ju alltid på dagvatten, jag tänker alltid på VA, rätt så nördig. Men jag tycker att man kan se en ökad förståelse både hos privata men också hos liksom kommunen och andra liksom, så att vatten är en fråga som vi alla ansvarar för tillsammans. Mm. Alla typer av vatten.
Vad säger du, Anna, om det här med att kommunicera på ett annat sätt för att få mer folk på båten?
Alltså jag tror det är jätteviktigt, för jag tror VAs problem var att det har varit så osynligt. Alltså dels tar man det för givet, men det syns ju inte heller. Det syns ju inte vad som händer under marken förrän det verkligen går åt skogen. Och vi får en översvämning som Malmö fick då för ett antal år sedan. Och det har jag sett i andra kommuner också när jag gjort studier, att när det händer någonting allvarligt, när man får problem med vattenkvaliteten eller det blir en översvämning, då helt plötsligt så syns det, det märks, politikerna får mandat att tala om det, att arbeta med frågorna. Men däremellan så är det osynligt. Så jag tror just kommunikationen, eller vad jag skulle säga, synliggörandet. Och man kan synliggöra det på olika sätt, dels kan man kommunicera. Men jag tänker gentemot beslutsfattare och annat så handlar det också kanske om synliggöra det i den ekonomiska redovisningen, för det handlar om investeringar. Och tydligt redogöra vad man arbetar med och varför.
Och vad man arbetar mot.
Och vad man arbetar mot. Årsredovisningar är ett kommunikationsmedel. Mm. Och där finns väldigt mycket information.
Men jag tänker att politiker älskar ju också att kunna dra i den ekonomiska handbromsen och säga, titta, här kan vi spara lite pengar. Och också för privata fastighetsägare och villaägare för allt i världen.
Eller tvärtom då, nu, det här ska vi satsa på för det här är viktigt. Men alltså, ja, och det går ju olika sätt, så det finns olika sätt att kommunicera på. Men jag tror huvudsaken är att man synliggör vattenfrågan. Och den har synliggjort sig själv ganska mycket de senaste åren.
Och sen tror jag att det här med att spara pengar. I Sverige så är VA väldigt billigt. Alltså det är billigt med vatten. Du slutar ju inte vattna din gräsmatta för att det är dyrt, utan för att du tycker att det är lite olämpligt. Och ofta om du behöver göra investeringar, om du till exempel vill spara jättemycket regnvatten, så det är en ganska stor investering kanske i tankar och pumpar och sådär. Och det är liksom, du räknar inte hem den så himla kvickt gentemot att använda dricksvatten så länge vi har det. Och så jag tror att det här med att spara pengar ser man ju inte omedelbart. Däremot så är det ju så att ju mer vi, alltså om Malmö nu ska gå från 350 000 invånare till 500 000 invånare, så klarar inte VA-systemet det, därför att infrastrukturen i VA klarar inte det. Men om vi kan använda vatten på ett smartare sätt, ett par varv innan vi liksom skickar iväg det, då kanske vi kan klara 500 000 människor på samma ledningsnät. Och då sparar vi ofantliga summor pengar, vilket ju också kommer att komma kunderna till gang, för att då behöver inte taxan öka så mycket. Så att jag tror också att i det omedelbara är det svårt att räkna hem det. Så man måste också synliggöra det här, just det som man är på väg mot. Att varje liter kostar inte så mycket. Men den litern som gör att vi måste göra en investering, den är väldigt, väldigt dyr. Så tänka lite på det.
Mm. Och då tänker jag också att då kan man ju ta med det i kalkylen när man sitter och fattar beslut om utbyggnad av städer till exempel och stadskärnor. Jag tror inte riktigt alltid man tänker på, alltså man tänker på att det ska in VA såklart i nya bostäder, men inte kalkylen är att hur är dimensioneringen av nätet och vad kostar det? Jag tror att man måste liksom tänka mer holistiskt även när man liksom gör den typen av underlag för beslutsfattande.
Absolut.
Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden. Idag om vikten av vatten med Kristina Hall från VA Syd och Anna Tomansson från Ekonomihögskolan i Lund. Ja, du var inne på det, Anna. 31 augusti 2014, då föll närmare 100 mm regn på sina håll i Malmö. Och då tänker jag, hur kan man, nu vet jag, Malmö är ju en av de första kommunerna i landet med en sån här skyfallsplan, eller hur? Hur kan man arbeta vidare med det här i staden och i andra städer också för att klara de här enorma skyfallen som vi ju ser hela tiden nu?
Ja, det är väl det som är 100 miljoner kronors frågan, för det är ju ingen som riktigt har löst det, och där har vi ju ansvarsfrågan som en lurig bit i den här. Men jag skulle säga att det mest effektiva sättet är ju att se till att när man ändå gör saker så gör man dem lite, alltså så att det blir lite bättre. Det kan vara väldigt svårt att säga att nu ska vi gå ut och bygga om hela staden. Allt befintligt, för det är väldigt svårt och det är väldigt dyrt. Det kan finnas vissa ställen som man måste prioritera, men att, att när man bygger om, bygger till och utvecklar, att hela tiden ha med sig det perspektivet, så kommer man ju, istället för att hela tiden bygga det lite sämre, hela tiden bygga det lite bättre. Så förhoppningsvis så kommer ju liksom antalet kubikmeter vatten som står på fel ställen att minska med det. Så att jag tror att det är ju ett sätt att hantera det. Och sen tror jag också ett sätt är att se till, vi brukar säga att det finns inga bra ställen att ha vatten på, det finns bara mindre dåliga. Därför att alla bra ställen, eller ja,
de
finns
läcker.
Ju inte. Ja, men de är ju slut, liksom. Så att det handlar ju om att välja, är det en viadukt eller är det någons vardagsrum? Och då kanske viadukten inte är så dålig om man kan köra på ett annat sätt, ställe, liksom. Och så tror jag också att det handlar om förväntningarna. Vi brukar säga att man ska inte behöva ha vardagbyxor, men tro inte att du ska kunna gå i sandaler när det faller ett regn med 100-200 års återkomsttid. Utan det kanske är gummistövlar vi ska satsa på.
Vad säger du, Anna? Vad tänker du om de här skyfallsplanerna?
Mm, och jag tänker det är jättebra. Jag tror många kommuner saknar en riskplanering. Inte för att de inte vill ha en, utan för att många kommuner i Sverige, Malmö är liksom Sveriges tredje största stad. Det är inte liksom representativt för hur kommun-Sverige ser ut, utan många kommuner är väldigt mycket mindre. Och det kräver rätt mycket resurser att bara göra en plan och tänka. Så det är liksom inte bara viljan, utan ofta är det resurserna som saknas också för många
kan
kommuner.
Kan det också vara så att man stoppar huvudet i sanden och tänker, men det är en drabbande oss?
Jag tror jag delvis, men jag tror också att man inte hinner riktigt med att tänka hela vägen. Sen tänker jag också att tekniken är nog liksom inte heller det som är problemet. Den tekniska utvecklingen tycker jag sker, i alla fall det jag ser med, när jag snackar med forskare från LTH och andra, och det som sker faktiskt i Skåne mellan de kommunala huvudmännen, via huvudmännen, sker det väldigt mycket forskning och utveckling. Utan det som Kristina säger, det är att få in det i stan eller få in det i befintlig bebyggelse. Där vi är lite låsta i de systemen vi har, och där det kostar väldigt mycket att göra de här investeringarna om vi inte tar det lite på eller prioritera. Och även då kostar det pengar och flera aktörer måste vara med. Där ser jag att den stora liksom tröskeln är.
Mm. Men, och då är vi inne på det här med systemen och alla rör och ledningar som ju behöver bytas ut efterhand, och reningsverk. Och det är ju stora kostnader som ligger, inte minst i Malmö, då, ganska närtid.
Mm. Men sen tänker jag att man får skilja på äpplen och päron här, att skyfallshanteringen är någonting som vi säger. Vi brukar säga det att 2014, om man nu ska få lite perspektiv på det här, så Malmös ledningsnät som hanterar dagvatten, det har en kapacitet som motsvarar 11 Turning Torso. Och när det hade regnat 11 Turning Torso så regnade liksom, jag tror att vi sammanlagt fick typ 66 Turning Torso vatten. Så att det liksom...
Det är perspektiv.
Ja, perspektiv. Det regnade 54 Turning Torso till utöver de här 11. Och det var efter att marken redan var mättad med vatten. Så att det är inte så att vi kan bygga om VA-systemet för det.
Nej, det förstår jag. Det är olika saker.
Men sen står vi ju inför stora investeringar, absolut.
Och det var nog så jag menade. Det är förutom skyfallen, står kommunen inför ombyggnad av, eller med nödvändighet ombyggnad av systemen.
Ja.
Och hur man ska ha. Och då kommer ju nästa fråga då. Hur ska man säkra dricksvattnet då? Liksom för framtiden, för de här eventuella skyfallen och för det jag sa, hemskheter som möjligen kan ligga liksom bakom nästa tröskel. Ja, det är också 10 000 kronor fråga.
Nej, men jag tänker att säkra dricksvattnet är ju en sak. Då måste man ju liksom fundera på sin källa till dricksvatten, försörjning, alltså råvattentäkterna man har, och hur påverkas den? Nu är det ju så att vattnet, det man kallar brunifiering, att vattnet får mer humusämnen i sig när det blir varmare.
Så att, och då pratar vi om sjövattnet.
Precis, och då liksom råvattnet blir sämre. Och sen är det ju då systemet som ska liksom få vattnet till städerna. Och sen är det som du säger, sen ska man kanske ha en krisplan för vad som kan hända om det blir en katastrof. Det kan ju vara en katastrof i form av att man får in en bakterie i vattnet så att man delar måste koka. Det hade vi ju i Lund för några år sedan, kokningsrekommendationer ganska länge. Men också ifall någonting skulle gå käpprätt åt skogen, som det ju uppenbarligen känns lite närmare nu än vad det någon gång har gjort. Men då är det ju liksom en annan, då har man ju en krisplan för hur man ska kunna hantera vattenförsörjningen i händelse av en kris.
Och då måste man ha stora vattenlager då för att kunna ge oss här i Malmö.
Och i synnerhet ett distributionssystem och ett system för att faktiskt kunna få ut vatten till kunderna om till exempel inte då rören funkar.
Och där tänker jag, där kommer ju samverkan mellan kommuner och aktörer in igen. För jag tänker, man kan ju ha gemensam, ja, reservvattentäkt. Det kostar ju pengar att upprätthålla en vattentäkt också och ha den i gott skick, även när man inte använder den. Eller man kan ha avtal med att man kan liksom leverera vatten till varandra. Men då kräver vi ju att man har ledningar eller infrastruktur som stödjer det. Men där sker ju faktiskt en hel del mellan kommuner också. Och många kommuner sitter ju faktiskt med vattenbrist idag. Och blir tvungna att liksom arbeta tillsammans med grannkommunerna och försöka lösa vattenförsörjningen inom ett större geografiskt område. Så jag tror att liksom där ligger lite nyckeln också, att man hjälps åt här.
Absolut. Och så ska man ju också veta att av de 140 literna som du inledde med så är 10 liter till mat och dryck.
Resten är toa, dusch.
Toalett, dusch, disk, tvätt och så här. Så att vi behöver ju inte de 140 i händelse av kris. Och jag menar, alla som har varit någonstans utomhus i skogen eller i fjällen och duschat vet att man klarar sig ganska långt på 5 liter om man häller det på sig. I synnerhet att man måste värma det på en spis. Så att, men man kan ju minska, man behöver ju inte de 140.
Nej, jag fattar. Nu har vi varit inne på lite deppiga saker, men det finns ju också goda exempel, tänker jag på. Nu, framförallt när man gör nyproduktion och bygger nytt. Och där har ju Malmö stad de goda exemplen på nere i Bunkerflostrand och Julins trädgård till exempel. Vad kan man säga om dem?
Där har man ju goda exempel på en hållbar dagvattenhantering där man fördröjer dagvatten och ser till att man släpper ut det i en takt som omgivande recipienter klarar av.
Och det var svårt. Vad betyder det?
Om man har en å som inte kan ta emot mycket vatten eller en liten bäck så kan man inte släppa ut ett fullt flöde från ett bostadsområde.
Så det får sippra
ut? Så man får sippra ut det. Så man får liksom hantera det på sätt som gör att det mer liknar naturen. Det gör man till exempel i Julins trädgård. Och sen pågår det ju just nu, om det vi pratade om innan, så pågår det ju extremt mycket jättespännande projekt där man tittar just på recirkulering. I synnerhet av dagvatten.
Det skulle betyda att man använder sitt diskvatten för att spola toan med till exempel?
Ja, eller att man faktiskt tar regnvatten och använder till bevattning eller till exempel toaletter och annat. Och där har vi ju både folk som använder vatten internt, men vi har också tester nu faktiskt där vi skickar dagvatten in till kunden istället för att vi tar emot det från dem. Så att de sen kan använda det, rena det ibland till viss del och så använda det inom sin fastighet. Så att det pågår, det finns jättemycket roliga saker på gång.
Mm. Har du något annat roligt i rockarmen, Anna?
Nej, men jag tänker också på det kopplat till vad som sker i Skåne, men Helsingborg och det som NSV har gjort med 3 rör ut. Man har också byggt ett nytt område där man cirkulerar inom fastigheten.
3 rör ut?
Ja, för man istället för att ha 1 avloppsrör så har man liksom fler. Så man använder vattnet mer cirkulärt och fördelar det på ett annat sätt både inom fastigheten men också inom området. Så att det blir mer det här cirkulära tänket vi var inne på, liksom återbruk av vatten också. Och det är jättespännande och det är väldigt, väldigt mycket lättare när du bygger nya fastigheter, för det handlar ju om vad som händer, hur rören ligger inne i fastigheterna.
Så just det, det är lättare när man gör nytt än att man ska hålla på och bygga om gammalt.
Ja.
Ska man bygga hela nya system på den jätte, liksom, på en stadsdelsnivå så kräver det ju en ny stadsdel nästan för att det ska kunna funka. Men det är klart att vissa saker inom fastigheten kan man göra vid lite större ombyggnationer till exempel.
Precis, för det gäller ju att man ändå ska göra en investering som vi var inne på innan, för annars räknar man inte hem det och då finns inte incitamenten eller intresset då hos fastighetsägare till exempel att göra den investeringen. Så det är när man ändå gör om någonting. Men det fördelen med när man bygger nytt är att det finns ju möjlighet att prova nya sätt och vänja fastighetsinnehavarna eller de som bor i husen att för det är också en sak, det här det är ju beteendeförändring. Att man ska vänja sig vid att vattnet i toaletten ser annorlunda ut kanske.
Och stå ut med att det kanske är lite grumligare än vad det brukar vara.
Ja, om det nu syns. Om du gör det, eller vetskapen om det till exempel.
Och då handlar ju det om, som jag var inne på, oss vanliga, ni är också vanliga, men vi som lever i kommunerna då, att vi ska lära oss ändra beteenden.
Och där måste vi också, idag är det ganska svårt, för det är också väldigt svårt att veta vilka krav man ska ställa på det andra vattnet. Det finns inga riktlinjer och numera, så nu renar man kanske ofta det lite för mycket för säkerhets skull, för det är ingen som riktigt vågar sätta ner foten och säga att det här är good enough. Så där behövs det också väldigt mycket, men där måste man komma framåt för att man ska kunna göra det här på ett effektivt sätt.
Mm.
Jag skulle bara vilja, en annan rolig grej är också det här med att vi har ju vatten, folk som vill använda vatten till att bevattna eller spola ledningar eller sanera klotter, så använder man ju alltid dricksvatten till det. Och nu i Lund har vi byggt en sån dagvattenkiosk där man kan komma och tanka dagvatten istället. Vi ska titta också på möjligheten att bygga en kiosk vid ett av våra reningsverk där man då kan tanka renat avloppsvatten. Vilket ju då är jättebra, för man behöver till exempel inte spola avloppsledningar ute i gatorna med dricksvatten och så. Så att det finns också mycket sånt, och nu när vi bygger om våra reningsverk så har vi också att vi ska inte använda dricksvatten i våra processer, utan vi ska använda vårt eget renade avloppsvatten. Så jag tycker också att det är viktigt att man som kommun och VA-huvudman och offentlig aktör faktiskt föregår med gott exempel och visar att det går.
Mm. Och då är ni faktiskt inne på det som jag tänkte att vi skulle runda av med, nämligen hur kan vi bli ännu bättre då? Nu nämnde du att ni började tänka mer cirkulärt och hur man kan använda, men kan man skruva det ytterligare, om ni får ha drömscenarier avslutningsvis? Hur ska det kunna bli bättre, Anna?
Jag tänker att man faktiskt kan jobba lite grann. Jag tycker att det som sker på elsidan nu är väldigt intressant. För när man tittar på forskningen och tittar på produkter som vi, eller när man köper någonting som vi verkligen behöver, som mat och vatten och el också, så är man ganska okänslig för prishöjningar, för man måste ha det. Men vad vi ser är ju en rejäl beteendeförändring när priset höjs. För man når smärtgränsen. Nu menar jag inte att vi ska höja vattnets kostnader för vattnet så mycket, men man skulle kunna leka med tanken att använda olika typer av mekanismer, både för både priset men också andra sådana här nudging.
För att få beteendeförändringen, menar du?
Ja, man pratar ju om nudging, både liksom morötter och lite piskor för att tvinga fram innan krisen kommer. Nu har vi ju en kris på elmarknaden och då... Ja, men
och nudging, det betyder att man knuffar liksom lite,
ja, lite liksom,
riktning.
Ja, uppmuntrar att man går i en viss riktning som man då vill att man ska röra sig, kan man väl säga. Så vi slipper ha en kris innan vi ändrar vårt beteende.
Ja, låt oss hoppas att vi slipper det. Om du har ett drömscenario då, Kristina?
Jag gillar det du säger, att vi ska slippa ha en kris. Vi sa alltid det att vårt drömscenario var alltid att vi skulle kunna säga att 100-årsregnet drabbade Malmö och det gick bra. Tyvärr var vi tvungna till att få regnet i ansiktet innan vi började, liksom, vi fick riktigt rull på det. Men jag tänker också att vi måste tänka... vi måste tänka helt annorlunda. Mitt drömscenario är att vi liksom faktiskt... Vi håller hela tiden på att anpassa vår verklighet efter hur vi vill vara. Jag tänker på att vi hela tiden pratar om hur ska vi anpassa våra städer och vår närmiljö till klimatförändringarna. Och jag tänker så att det kanske är vi som ska anpassa oss till klimatförändringarna istället. Varför ska vi hela tiden anpassa vår omvärld? Det kanske är vi som någon gång måste anpassa oss. Och jag tänker att om man börjar tänka på det sättet istället, vi brukar säga det, ska vi bygga ledningssystemet efter hur mycket vatten som används? Eller ska vi använda så mycket vatten som ledningssystemet kan klara ut?
Det är ungefär som det där med kartan och verkligheten.
Ja, men precis. Så att jag tänker att mitt drömscenario är nog att vi faktiskt börjar... Vi måste ställa om ett mindset. Och där tänker jag också att den här digitala utvecklingen som vi har kommer hjälpa oss jättemycket. Kommer också göra att saker och ting blir mycket smartare. Vi kommer kunna styra systemet. Vi kommer också... Mitt drömscenario är också att vi kan optimera de systemen vi har på ett väldigt bra sätt. Och det tänker jag också att det forskas också jättemycket på det och görs mycket med just AI, digital mätning, realtidsstyrning och hela den biten. Så jag tänker att vi ska vara glada över det system vi har och den fantastiska infrastrukturen vi har, och vi ska titta på den och optimera den så in i hoppsan. För då kommer vi spara väldigt mycket både på miljö och på pengar.
Då tar vi en djup klunk vatten och säger att det var det. Vi hoppas på alla de här framtidsscenarierna.
Ja.
Tack så hemskt mycket, Kristina Hall och Anna Thomasson, för att ni var med i Stadsutvecklingspodden.
Tack så mycket.
Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det är produktionsbolaget Umami som producerar, och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.